Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 85. Idag har vi med oss en mycket celeber gäst. Vi har med oss Sveriges hetaste manliga basketspelare just nu. Mannen som heter Ludde Håkansson, mannen som leder VM-kvalets assistliga före Milos Teodosic och ligger sjua i skytteligan och trea i effektivitet. Ludde Håkansson, välkommen till Bänkvärmarna. Du brukar inte sitta så ofta på bänken.
Nej, det är, i landslaget var det inte så mycket, men i klubblaget är det lite mer, men ja, det stämmer.
Härligt att höra. Vi har idag med oss Nick Rajacic som vanligt och Adis Nimmerstam, men inte Henrik Johansson och inte Stefan Jovanovic. Och vi måste ju säga det, det är ju ganska tveksamt det här med Henrik Johansson, eller vad säger du Ludde?
Jag håller med. Jag har sett era tweets lite om han har, och jag har också hört något avsnitt när han pratar om överskattade det. Så det var kul att, kul att få höra det live rakt i ansiktet också.
Nej, alltså vi måste säga det Johansson. Det här var fegt av dig. Alltså, det känns inte bra det här att du fegade ur på den här. Det får vi ta igen någon gång. Stefan Jovanovic har lite laga förfall i alla fall. Men Adis, hur är det med dig?
Jo men det är bra, tack. Det är bra, ska bli kul att spela in ett nytt avsnitt. Bra, alltid bra att börja veckan liksom, att vi spelar in måndagar, det gillar man ju.
Precis. Nick Rajacic, du ser på Köping Luleå som vanligt, kan aldrig fokusera på en sak. Hur är det med dig?
Jo, det är jättebra. Jag måste säga att jag tycker det är jävligt roligt att när Jonte Karlsson gästade, då duckade Stefan Jovanovic som hade snackat skit om Jonte. Och nu när Ludde gästar så duckar Henrik Johansson. Alltså vad är det för konflikträdd podd vi har? Den dagen Jeff Taylor kommer hit, eller Johan Strömvall, eller Anders Jansson, eller någon sån där. Jag kommer vara här, jag kommer inte ducka. Det finns ingen annan att ducka. Så ja, jag är lite besviken på mina lagkamrater här. Hade velat ha Henk här. Nej, jag skojar. Vi dukar inte på någon. Det är bra, det är kul. Och
men det hade varit roligt om du var mer fullt på bänken som du ska vara.
Verkligen, verkligen. Men det ska vara roligt att snacka med Ludde. Ludde är ju, han är ju det heta stämnet just nu. Och han förtjänar det, och det ska bli roligt att snacka med honom.
Ja, vi kan ju bara säga det. Alltså, det är ju så att Sverige slog Finland och förlorade knappt mot Slovenien i VM-kvalet. Och Ludde snittade alltså 20,5 poäng och 12 assist bland annat i de här två matcherna. Vad är det med dig och Globen egentligen, Ludde? Det går ju rätt bra där för dig.
Ja, alltså det är klart att det är speciellt att spela i Globen. Liksom hur viktigt och så man än tycker det är med klubblaget, så är det ju liksom 10 gånger roligare och 10 gånger mer viktigt för mig med spela i landslaget. Och sen när det är Stockholm och det är hemmaplan och alla kompisar och familj där, så blir man väl lite extra motiverad.
Och mycket folk på läktaren också. Alltså så här mycket folk på läktaren var ju otänkbart för inte så många år sedan. Och nu är det ju nästintill liksom standard med typ 10 000.
Nej, det är helt sjukt att, precis som du säger, det är nästan som man förväntar sig nästan att det är 10 000 nu på hemmamatchen när vi spelar. Jag tycker varje gång man kommer dit och man ser alla kids och gamlingar och alla som brinner för svensk basket är där. Man blir nästan, eller jag blir nästan rörd varje gång jag ens tänker på det.
Kan du berätta lite hur det tog lång tid, men du var ju med i EM 2013, och det tror jag är senaste gången vi spelade en tävlingsmatch mot Finland. Då torskade vi, och nu 8 år senare så kom det en ganska skön revansch.
Ja, verkligen. Jag tycker Finland har väl varit liksom lite som en förebild för oss i svensk basket, hur de har jobbat med liksom landslaget, hur deras stjärnor alltid har ställt upp, hur de har haft liksom ett bra system och mycket, mycket folk på läktarna. Och nu att vi liksom är på samma nivå som de är, jag tycker det är ett bra tecken för svensk basket.
Ludde, jag tycker att, alltså jag ska se som det är, Sverige har rakt av kopierat Finland. I det där att ha flera tränare som turas om nästan om att ha ordet. Förstår du vad jag menar? Det ska vara en stor stab där flera kan bestämma. Och det ska finnas en röd tråd med de här tränarna och ungdomslandslagen. Så där har faktiskt Sverige rakt av snott Finlands koncept. Och det är ju smart. Du ska titta på de som är bättre och göra som de gör. Jag tycker att det finns viss symboliskt värde i att börja om nu med det här landslaget och möta Finland och besegra dem. Vad tycker du kring det liksom? Eller tänker du ens på det?
Nej, men som du säger, det med röd tråd genom liksom hela, ja, men från ungdomslandslaget till herrlandslaget tror jag är jätteviktigt. Man ska ha en identitet och det ska inte vara så stor skillnad att spela i liksom, U15, U16, U18, U20 till herrlandslaget. Och sen nu det här med fyra tränare, det lät ju lite märkligt när jag fick höra idén från början. Men nu när jag väl har varit med i ett landslagsfönster och liksom sett hur det har varit, så tycker jag att det är bara positivt. Jag är grymt liksom överraskad och hur bra tränaren hade förberett oss och vilken nivå de höll på allting.
Ja, för det är en hemlighet som inte många vetat om, är att coachnivån i SBL har ökat något drastiskt de senaste 5 åren. Jag tycker att det började 2015-16 när Anna Schack tog över Norrköping och så hade vi Raul Jiménez i Nässjö. Det kom ju liksom ett gäng nya tränare som var riktigt bra och de har nästan pushat varandra. Så nu finns det bra svenska coacher i ligan som, alltså jag är 100% övertygad att de här tränarna klarar av internationell nivå. Och nu har du sett det liksom, du vet ju bättre än oss. Så vad tycker du om coachstaben, ditt första intryck så där?
Men alltså jättebra. Jag är väl en av de få i landslaget som inte har jobbat med någon av de här tränarna eller haft någon av de här tränarna innan, eftersom jag flyttade så tidigt. Den enda jag egentligen har tränat med är Boris, som jag tränar mycket med på individuellt på somrarna. Men under den här veckan så tycker jag att allt, liksom försvaret, anfallet, scoutingen, allt var på riktigt hög nivå och liksom högre nivå än vad jag hade trott innan. Så ja, jag tycker att det var grymt.
Japp.
Det kändes ju också som att, alltså, det blir ju lätt så när man tycker att någonting ser bra ut, men det kändes också som att gruppen var verkligen en enhet rakt igenom i, alltså, hur man kom ut och hur man uppträdde både i Finlandsmatchen och mot Slovenien. Även om det blev förlust mot Slovenien, så har väl vi tyckt att ni kanske egentligen gjorde en bättre spelmässig insats mot Slovenien?
Jag håller helt med. Inte för att den på något sätt har varit dålig innan, så har vi har alltid haft en bra lagkemi och vi har kämpat för varandra och så, men jag tror Nick sa det någon gång att liksom, det här med att alla coacher har växt upp med alla spelarna också, det är, alla har känt varandra i flera år och det är klart att det blir kanske en liten extra att man verkligen liksom kämpar och dör för varandra. Om Slovenien-matchen håller jag helt med. Det är, liksom, jag har kollat på båda matcherna 2 gånger och Slovenien-matchen är, alltså, den är mycket bättre. Första matchen, det är lite, försvaret är grymt, men anfallet det är lite knackigt, vilket också jag tycker det är lite normalt. Vi har bara tränat 2-3 träningar, men Slovenien-matchen är, ja, jag tycker en av de bästa matcherna vi har gjort på flera år.
Det var ju en sån här typisk match där man liksom, man sitter och kollar och någonstans så har det hänt så många gånger just det här. Ja, men okej, vi gör en bra insats ett tag och sen så på något sätt händer någonting och vi lite grann släpper repet och så är det plötsligt 10, 12, 13 och så blir det stryk med 14. Nu hände ju aldrig det. Nu var vi ju med till, vad vet jag, 50 minuter eller 50 sekunder kvar eller någonting, och vilket jag irriterade mig på, de sköt hur som helst 76 straffkast i de här 2 matcherna. Jag tror det var 40 mot Kroatien och typ 36 mot er. Det är inte lätt att vinna matcher då.
Nej, det är det inte. Jag var liksom ruskigt irriterad efter matchen. Det var länge sedan jag var så irriterad på domare. Men ja, det är också en talang det där också, att kunna dra massa fouls. Men det var ju helt klart liksom överdrivet. Jag tyckte framförallt, för de fick ganska mycket, de fick ju 2-3 tekniska för flopping, så det känns som det fanns ingen riktig, det fanns inget mitt emellan. Antingen blåste de teknisk foul eller så fick de 3 straffkast. Det var aldrig att de kunde släppa när någonting hände, utan det var, ja, de floppade till sig massa straffkast eller så fick de teknisk foul, och det tyckte jag var det märkligaste.
Du Ludde, det är faktiskt inte första gången du gäster bänkvärmarna. Du gästade oss under halvtidsvilan i matchen mellan Sverige och Turkiet, som alla vi helst vill glömma. Det var en traumatisk upplevelse, jag kräktes nästan. Det var, fy fan.
Samma här.
Ja, det var, usch. Men i alla fall, jag kommer aldrig glömma när du sa att när du spelade ditt andra år i Estudiantes, att du inte tyckte det var kul med basket och med träningar liksom. Och du kände att du liksom stod still i din utveckling. Och nu är det väldigt tydligt att du har gått framåt som fan de senaste 2 åren. Hur roligt är det att komma till träningen nu? Hur roligt är det att spela? Hur roligt är det att komma och spela kvar när man har det där självförtroendet liksom? Det känns nästan som att, alltså, att göra 21-14 mot Slovenien i en VM-kvalmatch, det fanns ju inte på karta för 2 år sedan. Hur kul är det att spela basket just nu?
Nej, men det är hur kul som helst. När man känner att allt slit man gör för basket är liksom att det ger utdelning. Det är den bästa känslan man kan ha, tycker jag. Och det är skitkul liksom. Känslan efter man har typ efter Globen där, när man vinner, det är hemmaplan. Den är svår att slå.
Jag tycker att du har blivit mycket bättre attackspelare. Alltså du har alltid haft det där trepoängsskottet och stepback 3:an och bela ut laget med. Men jag tycker du har blivit mycket speligt och sakta ner för det liksom. Du ser ju passningar på ett annat sätt och du har blivit bättre attackspelare. Håller du med mig?
Det håller jag med om. I slutändan handlar det om, det är beslut hela tiden. Och jag tror att man blir, liksom, framförallt när man spelar point guard, så tror jag att liksom, ju mer rutin man får, ju bättre beslut tar man. Och sen det med attack tycker jag också, alltså, jag tycker fysiken har blivit bättre, så det är väl lite lättare att gå förbi och så.
Men för det är ju som sagt, det är lite som Nick säger, att du har kunnat skjuta bollen, det, och alltså på något sätt styra spelet och hålla i. Men som sagt, just nu leder du alltså då assistligan i det här VM-kvalet. Vad snittade du? Snittade väl 12 assist tror jag på 2 matcher. Det känns ju inte heller som en slump, utan att det är någonting som du har, ja, men som Nick uttryckte, att spelet lite grann har saktat ner för dig, att du ser saker som du kanske hade missat förut.
Det stämmer säkert. Och sen också liksom rollen jag fick av tränarna och laget de här 2 matcherna. Liksom. Jag har ju bollen väldigt mycket i händerna. Jag spelar mycket minuter och det är klart att det underlättar också. Och förtroendet jag får från alla gör ju att det blir lättare.
Mm. Hur, om du tänker nu på starten på kvalet och vi som tittar på er, vi kan känna lukten av nästa gruppfas, även fast det är jävligt långt bort. Och Sverige är fortfarande underdogs. Men hade du frågat mig inför kvalet med nya coachstaben och allting, så hade jag sagt, tar vi 1 eller 2 seger, det är lugnt liksom, vi ska vara nöjda. Men nu så bra ni har spelat de första 2 matcherna, så kräver vi nästan att vi går vidare till nästa gruppfas. Hur stor chans har Sverige att gå vidare, tycker du?
Jag tycker det är ett rimligt mål. Jag menar, på hemmaplan, varför ska vi inte kunna liksom, slå när vi Kroatien och Slovenien liksom, att kanske sno någon av de matcherna och sen vinna någon match till, men med 2-3 vinster så borde man ju kanske ta sig vidare. Så jag tycker att det är klart att det är målet, det är det alltid när man går in i en grupp, och jag tycker det är ganska rimligt också.
Det blev ju lite speciellt med det här i gruppen, i och med då att Slovenien vann ju knappt första borta mot Kroatien, och sen så slog också Finland Kroatien. Så gruppen är ju vidöppen. Slovenien leder ju med 2 vinster, men sen har ju alla andra 1-1. Kroatien 0-2. Liksom, hade du räknat med att det skulle vara Kroatien som skulle vara 0-2, eller hade man trott att det skulle vara Finland efter första omgången?
Det är ju lite speciellt med de här fönstren. Det kändes som Kroatien inte riktigt, de hade ju inte med många av spelarna som var med till exempel när vi mötte dem i EM-kvalet. Så nu är det väl klart som fan att alla de kommer säkert vara med när vi möter dem 2 gånger nu i februari. Men ja, jag vet inte. Det beror på lite vilka lag man kommer med och så. Men ja, jag tycker på hemmaplan så minst kan vi spela jämnt med alla.
Mm. Jag tycker att Kroatien kommer i väldigt bra läge nu, för att jag läst lite deras media och de säger ju att de försöker ju föryngra landslaget. Så de visste ju att det ska vara lite turbulent. Om man får dem nu när de har all press på sig och de kommer inte ha sina Euroleague och NBA-spelare med. Det är bra att Sverige inte möter Kroatien i juli, för då alltså dyker Bojan Bogdanović upp, då är det liksom svårt. Man kan inte kräva seger om de ställer upp med sitt bästa möjliga lag.
Men är det bättre att möta Slovenien i juli? Det vet jag inte heller.
Jo, men vet du vad? Jag säger så här. Om Slovenien vinner en eller två matcher och är i princip klara för att gå vidare. Jag vet så att man tar med sig poängen till nästa gruppfas, men jag tror inte de kommer forcera Luka Doncic om han har lång säsong. Sen om Chanchar och en import är med, jag tror fortfarande ni kan slå dem. Alltså på riktigt. Sverige kan slå Slovenien på hemmaplan, även om de har Chanchar som spelar för Nuggets. Absolut. Tror jag. Och Mike Toby säger vi. Jag tror fortfarande
att Mike Toby är riktigt, han är riktigt viktig också. Han är toppnivå.
Han är bra. Ja, men jag tror ändå även med de två så kan man tävla. Det finns inte chans att Slovenien bara kommer hit och hämtar en seger. Men är Luka Doncic med, då får du, Ludde, anstränga dig lite extra defensivt. Då får du spela lite bättre försvar än vad du brukar göra.
Jag tycker att du får ta med honom ut i Stockholm kvällen innan också. Du har lite ansvar där också.
Ja, jag och Stefan.
Du får spela
Stefan.
Fortnite med honom, Nick.
Ja, vi löser något.
En rejäl vända till Donken och så en bra dragning Fortnite, så ligger vi bra till.
Exakt.
Ja, precis. Du, Ludde. Klubbnivån, jag har kollat upp dina siffror. Jag ska vara ärlig. Jag ser inte många av dina matcher. Ett år jag följde det var ditt år i Sevilla när du drog från Riga. Då såg jag nästan alla matcher du spelade och då var du jävligt bra. Jag kommer aldrig glömma när du gjorde 25 mot Real Madrid. Du var fan riktigt jävla bra det året, tyckte jag i alla fall. Men jag har inte tittat så mycket sedan dess. Jag ser att Bilbao är i botten av tabellen, men att du har ju riktigt bra år. Du snittar 10 poäng per match, vilket är, vi sa det innan, det är som att snitta typ 17 i Italien. Alltså det är jävligt svårt att snitta 10 poäng per match i ACB-ligan. Och du skjuter jävligt bra procent från golvet och på treer och allt det där. Hur känns det liksom i klubben, där du kanske inte är största stjärnan, men du tar ju ändå framsteg även på den fronten?
Jag, liksom, som du säger, laget, vi ligger i botten, men man måste också tänka lite vad liksom lagets mål är. Det är ett av de mindre lagen i Spanien. Vi ligger ungefär där vi ska ligga. Vi kunde ha vunnit någon mer match, vi kunde ha förlorat någon mer match, men jag gillar min roll jättemycket. Jag spelar faktiskt nästan bara shooting guard i år, inte så mycket point guard. Vilket är, ja, det är lite nytt för mig, men det passar mig bra också. Och att där är, ja, det var länge sedan jag var i samma lag med samma tränare och liksom samma spelare två år i rad. Och jag tror det också underlättat lite, att ja, det känns lite lättare i år för mig.
Du ser att du spelar på position 2 och coach Johansson, som har duckat den här podden, coach Johansson, har sagt och tittat på ditt spel. Han har faktiskt sagt att han tycker att du bör spela lite mer även på position 2 i landslaget. Att det hade gynnat dig. Du har det i dig liksom, att vara kanske en score. Du behöver inte alltid dribbla upp bollen liksom, och så vidare. Vad säger du kring det? Är det bra analys av din största tvivlare, coach Johansson?
Nej, men jag håller helt med. Och jag tycker det kan man se från landskampen också. När de sätter en riktigt bra försvarare på mig som pressar liksom flera gånger, så tar ju Tobbe eller Victor upp bollen. För det, när man spelar så många minuter och liksom behöva ta upp bollen mot press hela tiden, så tar det väldigt mycket energi. Och här spelar jag väl liksom 80% av minuterna i två och 20% är etta. Och jag tycker det passar mig bra. Liksom. I huvudet tänker jag väl fortfarande som en point guard, men jag gillar ju, liksom, det vet ni, jag gillar ju att komma av och liksom skjuta och skåra. Så jag ser det bara positivt att man kan spela på två positioner.
Alltså, intressant nog så är det ju ändå faktiskt så att det är du som toppar liksom assist. Du har ju flest assist i Bilbao också.
Ja, det visste jag inte, men ja, det är kul.
Det är ju inte liksom en jättebred marginal, men med tanke på att du spelar tvåa är ju det en aning sensationellt ändå.
Fast är det verkligen det? För att i modern basket behöver det inte finnas den korrelationen, utan är du en bra passare så kommer du få dina siffror även om du är på position två. Men Ludde, du kanske kan svara på den här frågan. Jag är ju en poddare.
Jag håller med. Det är, alltså, om man kollar nu liksom europeisk basket, så man spelar ju mycket med två point guards. Det är det vi gör liksom. Jag på pappret spelar jag tvåa, men liksom, jag tar upp bollen en hel del, och i det transition så springer jag upp och spelar pick and roll, och i slutändan spelar jag massa pick and roll, och det är ofta där assisten kommer. Så det är lite skitsamma om man är ett eller två. Man är en guard och så gör man samma saker.
Är det sista året du spelar Bilbao, har du ambitioner att spela för en bättre klubb? Har din agent sagt okej, om du skulle vilja byta klubb så finns det klubbar på marknaden? Eller känner du okej, jag trivs jävligt bra i Bilbao, jag kan se mig här 2-3 år till liksom utvecklas tillsammans med klubben? Hur tänker du där?
Nej, men jag trivs jättebra här i Bilbao. Det är absolut stället jag trivs bäst på sen jag liksom spelar på seniornivå. Men det är klart att jag har liksom jättehöga ambitioner. Det är liksom, Euroleague har ju alltid varit mitt mål. Och liksom spela Euroleague på riktigt. Inte, liksom, jag har ju debuterat i Euroleague, men det är inte på riktigt. Det är när vi leder med 30 i Barcelona. Utan jag vill, Euroleague är mitt mål. Och det är det jag jobbar för. Liksom.
Och låt oss säga att du jämför dig själv med en europeisk eller en Euroleague point guard. Vad är det du saknar i ditt spel? Om du tänker självkritiskt, vad är skillnaden mellan dig och typ La Provitola? Alltså, förstår du vad jag menar? Vad är det som du tycker du kan utveckla för att komma till den nivån?
Ja, men framförallt liksom att vara jämnare. Jag tycker om det är något som har blivit bättre i år är det väl att jag är liksom mycket jämnare. Tidigare säsonger har det varit att någon match kunde jag göra 20 poäng och sen kunde jag gå 3 matcher och jag hade 2 poäng och spela dåligt. Liksom. Så det är mer vara jämnare och sen liksom klara av. Jag tycker de bästa europeiska guardsen är att de kan göra exakt det de vill mot riktigt fysiskt försvar. Och det är nog det som jag liksom behöver jobba mest på. Att kunna liksom vara bekväm även fast man har en grym fysisk försvarare på sig, tror jag.
Exakt, man märker ju det liksom i matchen mot Finland. Jag var ju nära planen. Man hör ju att det smäller till och liksom det är jävligt fysiskt. Och ni var jävligt fysiska mot Finland också. Alltså de kom ju aldrig in i mitten liksom. Det fanns ju inte på kartan. Så jag köper ditt resonemang. Det låter faktiskt rimligt. Jag kan tänka mig, jag har aldrig sett en Euroleague-match liksom nära planen, men jag kan tänka mig det är jävligt fysiskt och mycket folk som bumpar och helplanspressar och så vidare.
Ja. Men det tycker jag, om man ska dra någon liksom känga till, jag kollar en del liksom svensk basket, jag kollar en hel del liksom ungdomsmatcher i Sverige, och det är foul så fort man nuddar varandra, och jag kan inte liksom, det är såna kontraster från hur det är ute i Europa, och det känns som det är något som måste ändras, för det är annars. Jag vet inte, om man kollar landskamperna till exempel, de springer ju runt och håller i mig och knuffas hela tiden, men så kollar man en ligamatch eller så här U15 Stockholmsligan, och då är det foul så fort man snuddar varandra. Och det,
jag håller helt med.
Det tycker jag måste ändras om det ska bli liksom svensk baskets utveckling.
Jag håller helt med dig. Man såg ju liksom både Finland och Slovenien, deras guards, jävlar vad de trycker på. Och de spelar ju på gränsen till foul. Sen om de hamnar i foulproblem så hamnar de. Men det är ju på gränsen till foul konstant. Det finns ju inget okej, vi backar och väntar och de dribblar bollen. Man ska förtjäna varje centimeter på planen, och det, vi har inte det i svensk basket. Det har vi inte. Och jag tycker precis som du säger att där kan en enkel förbättring ske. För att spela försvar handlar inte om talang eller skills, utan det är ju liksom mentalitetsgrej. Okej, upp och spela som Tim Schieber. Var Tim Schieber.
Ja, men absolut. Alltså det är alltså det är en del av hela försvaret. När vi liksom går igenom taktiken innan matchen, då är det liksom, man ska ligga på gränsen till foul hela tiden. Och det är, man kan ta foul när man pressar och det bumpar och allt sånt där. Men ja, jag vet, när jag kollar på de matcherna, jag blir bara irriterad varje gång jag ser att det blåses av varje gång man nuddar varandra.
Alltså, jag vet, Jonte Karlsson brukar ju alltid säga det här att ja, men det smäller mer internationellt, men i Sverige så smäller vi med armarna och händerna istället för att smälla med kroppen. Att han tycker att det ligger liksom en viss filosofisk skillnad i det här. Jag tycker väl att det kanske är lite, ja, alltså jag håller nog mera med dig egentligen, att det känns som att det ibland är lite mesigt i Sverige just med alltså både kroppskontakt, men också att, som sagt, det här det du beskriver, att man liksom, man blir lite ryckt, man blir lite bumpad, man blir lite inknuffad i en screen. Ja, nej, men det är på något sätt något man får anpassa sig till.
Ja, men framförallt liksom alla de här ungdomsmatcherna då, att man, om man ser, om vi tar landskampen till exempel igen, liksom, hur ska man lära sig att ta upp bollen mot hård press om man inte får göra det i ungdomsbasket? Liksom. Jag tycker att det, jag vet inte, det är en del av utvecklingen att liksom pressa och bli pressad och använda kroppen. Det är ett måste för att spela på hög nivå. Och då måste också reglerna liksom låta en göra det.
Ludde, vad är det för ungdomsmatcher du tittar på?
Jag hjälper faktiskt några, jag har några typ 15-åringar som jag kollar på deras matcher och snackar lite med dem en gång i veckan. Så jag kollar på deras matcher.
Ja, berätta mer om det. Det låter ju jättebra.
Ja, men jag själv har ju alltid, liksom, sen jag blev proffs har jag alltid haft, utöver mina tränare, så har jag alltid haft en liksom personlig tränare som bara jobbar för mig. Som kollar på mina videos, mina matcher, ja, och hjälper mig hur liksom, utöver laget, hur jag kan bli bättre. Och så tänkte jag att, alltså min fritid, jag sitter ju och kollar basket hela dagarna. Jag tänkte, okej, okay, lika bara göra något vettigt av det. så då, ja, men då gör jag det, och det är jävligt roligt.
Fan vad roligt. Det där visste jag verkligen inte. Och det är jättebra att du tar på dig den rollen, liksom mentorrollen. Ser du någon talang som du blir intresserad av, men har du sett några lirare som du verkligen känner, okej, okay, det ser bra ut?
Nej, men de, alltså jag kollar ju bara på de jag liksom jobbar med. Okay. De är väldigt duktiga. Och jag tror, jag vet inte, jag tror att det hade behövts mer av det liksom. Det är så jobbar man utomlands liksom. Jag har en tränare som jobbar liksom, han kollar på allt mitt och ger mig så här, alltså små detaljer. Det kan vara hur liksom jag håller mitt pekfinger på ett straffkast och hur mina fotisättningar är på skottet till höger, till vänster. Och jag tror att det är bästa sättet. Och det är svårt för en huvudtränare att liksom lägga sig i det. Jag tror att det är ett bra sätt att jobba på.
Jag trodde faktiskt att när du sa att du tittade på ungdomsmatcher, det är typ din familj eller dina kusiner. Det var väldigt roligt innan matchen mot Finland. Så sa jag till Johan som jag jobbade med, jag sa till honom, ser du alla de här människorna front court, courtside? Så sa han ja. Så sa jag, allt det där är Håkanssons. Eller typ någon, alltså det är verkligen en armé av Håkanssons. Eller folk som har någonting med Håkanssons att göra. Det är fan hur många som helst. Hur känns det liksom att ha dem där på matcherna? För ni är ju en utpräglad basketfamilj. Ni kan vara basketfamilj nummer ett i svensk basket. Hur känns det att ha dem där liksom när du tittar på, när du spelar matcherna?
Nej, men det är bästa känslan. Det är liksom, mina föräldrar, de har liksom inte missat en match sen, ja, jag vet inte, sen jag föddes. Liksom, att se farfar där, han var liksom rörd efter matchen, och ja, det är otroligt, otroligt mäktigt. Och alla liksom, alla kompisar som också har följt hela liksom karriären, de får vara där, och det otroligt lyx att ha det stödet, tror jag.
Jag kommer ihåg en gång när din farsa intervjuades, så frågade de honom, vem är bäst, du eller Ludde? Så sa han, vad fan, Ludde är ju klart mycket bättre, det går inte att jämföra. Och det säger ju väldigt, alltså du vet, jag har väldigt stort problem med alla de här old heads som säger att allt var så jävla bra på 90-talet. Allt i 90-talet. Men din farsa är
alltså, det är Johansson du får knivhugga i ryggen, inte mig, jag är här.
Nej, alltså jag tycker verkligen det är bra att han har det, att jag kan liksom smälta. Okej, basketen har ju gått framåt. Nej, jag ville bara se det. Jag tycker det var väldigt schysst sagt av honom. För när jag fick frågan, då förväntade jag mig verkligen att säga, ja, vi gick till 2 EM i rad och vi slog Ryssland och bla 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 bla. Alltså man har hört det snacket 1000 gånger om.
Det är pappa. Farfar däremot, han är lite mer sådär som du säger nu. Han pratar gärna om när de slog Real Madrid och sådär.
Fast grejen är att man kan ju förstå honom för att de slog Real Madrid. Alltså, förstår du? Sen åkte de ner till Belgrad och fick 99 poäng och Radivoj Koric. Det pratade inte din farfar mycket om, antar jag. Men de kan ju i alla fall verkligen säga, okej, vi har verkligen gjort något. De var ju ett bra europeiskt lag, det var de. Och pionjärer i svensk
basket. När jag spelade i Madrid så var jag faktiskt på ett café där. Då kom det fram en gammal gubbe som hade, han kände igen mig. Då berättade han att han var med på den där, han bara, den här jävla matchen när de här svennarna kom och du vet, de hade så planerat, de skulle ha stor så här gala med fest och middag efteråt för de skulle fira vinsten, och så kommer Alvik och slår dem, så hade de gett hela festen till Alvik så de fick gå ut och festa istället. En ganska rolig story.
Samtidigt så måste man ju ändå säga, man ska inte undervärdera de där 2 EM:en i rad heller. Det var faktiskt rätt bra gjort, även om det då, alltså det var ju både lättare och svårare då. Det var ju färre lag som gick till EM, men inte lika bred konkurrens och inte lika många nationer. På den tiden var ju fortfarande i princip Jugoslavien ett land, Ryssland ett land, etc. Då fanns ju inte, alltså Litauen och Lettland och, alltså, ja, Litauen fanns ju 95, men ja.
Nej, alltså det är ju fantastiskt bra gjort. Herregud, det var ju bara 12 lag som gick till EM. Jag säger inte det. Jag menar bara att det är väl klart att Ludde Håkansson 2021 är bättre än pappa Håkansson 1997. Alltså, 100%. Går ju framåt.
Det tänker jag absolut inte säga emot. Det var inte det jag menade. Men jag ville bara säga det. Jag tycker att Olle ska ha viss respekt också för att ha varit med och tagit Sverige till EM 2 gånger i rad.
Jag har respekt för alla de här människorna. De är ju fan legendarer allihopa. Du, Ludde, har du sett någon av din farfars matcher?
Nej, jag tror inte det. Pappas matcher har jag sett en del, men inte farfars.
Nej, det hade varit kul att se faktiskt.
Ja,
men jag antar att det inte finns någonstans. Något svartvitt kanske.
Ja.
Alltså problemet är att det är ju i så fall liksom, det är ju typ superåtta. Jag tror inte att liksom matcherna spelades inte in, utan det är ju i så fall liksom något gammalt klipp hos SVT.
Nick, du kan ju lösa det nu.
Precis, du får se till att de tar fram där.
Ja, exakt.
Nej, om TV10 kunde langa till mig matcher från min tid i basketligan 2010-11. Wow. Så finns väl säkert några matcher för Europe Cup från 70-talet. Men vi ska försöka ordna honom. Men nu tillbaka till Ludde Håkansson. Du, Ludde, vi nämnde lite till dig lite innan. Eller gjorde vi kanske inte det? Jag vet inte, hur som helst. Kan du säga vem den bästa spelaren du någonsin spelat med är? Och sen efter det, kan du berätta om en spelare som höll dig eller du var tvungen att hålla, som du verkligen kände, oh shit vad jobbigt det här är?
Ja, alltså den bästa är väl, alltså, jag var ett år med Barsas A-lag, då tycker jag att även fast det var Navarros sista år så är han absolut den med mest talang som jag har spelat med, liksom hur med så pass dålig fysik, saken han kunde göra med liksom med bollen tycker jag var helt sjukt. Han kunde komma av screens och hans floaters, och så jag skulle nog säga Navarro.
Fan, så är inte Marcus Eriksson samma sak?
Jag tänkte precis säga att Marcus har exakt samma svar.
Fan, hur bra var avdankad Juan Carlos Navarro?
Jag fattar inte heller, det är helt otroligt.
Men jag tror inte ni fattar. Alltså, det är, alltså, också de här sista åren, du vet, han tränade när han ville. Han gjorde vad han ville. Man kunde komma in och skjuta 10 enbenstreer i rad och bara sätta dem. Alltså, den talangen är liksom helt sjuk. Helt sjuk.
Alltså, jag kan ju bara säga det, Addis står och du som liksom dissar det här med Europa lite grann. Faktum är att Navarro gjorde ju bara en säsong i NBA, men han spelade alla 82 matcher och snittade 11. Så Absolut, han var, men... Navarro var rätt bra.
Ja, ja, alltså jag säger inte emot. Och ja, det är klart han var bra liksom. Men det är ju sjukt ändå att han liksom på ålderns höst ändå är den bästa liksom, faktiskt.
Men, ja, han kanske inte var den absolut bästa då, men den var alltså den, jag tror mest höjden, unika typ. Och den, ja, men framförallt den roligaste att kolla på liksom. Det var show liksom. Det var liksom, han huckade från straffkast på en floor. Ja, det är bara allt var så snyggt när han gjorde. Det är sjukt coolt.
Ja. Jag fattar.
Och vem är den tuffaste spelaren du någonsin mött? Alltså att du verkligen kände, kanske inte den bästa, men tuffaste. Förstår du vad jag menar? Du kände, oh shit, vad jobbigt det här är.
Alltså, jag har ju mött alltså, Luka många gånger. Men jag tror inte han var nog inte den jobbigaste. Men den jobbigaste mötet tror jag var Shane Larkin. När han spelade, då när jag spelade i Fuenlabrada så spelade han i Baskonia. Och då var han... Det var helt omöjligt och han är sjukt snabb och kunde skjuta från var som helst, så det är nog Shane Larkin.
Ja, det ser man.
Ja, han är jävligt kvick. Alltså,
Addis, försök inte ens. Försök inte ens. Nej, det kommer jag inte tolerera. Du garvar ju varje gång vi nämner Shane Larkin.
Ja, sluta nu. När vi pratar NBA, ja, alltså vadå, men vadå, han är skitsnabb, alltså Shane Larkin är det, vadå?
Nej, jag köper inte det där, åh ja, fan, alltså... så mycket skit du har snackat om alla de där lirarna, och du bara, åh jävlar, han är riktigt bra.
Han är bra, men...
Nej, jag skjuter det direkt.
Ja, okej.
Nick, det är Johansson du ska skjuta ner idag, har du inte fattat det?
Nej, men... Du, Ludde, senast du gästade oss, du sa att Addis Europakoll inte höll en hög nivå. Har du lyssnat på Europakollen sen dess och tycker du att Addis har utvecklat sin känsla för europeisk basket?
Alltså jag är ganska dålig på att lyssna. Jag kanske har lyssnat på var tredje, var fjärde avsnitt. Och jag är ju helt ointresserad av NBA faktiskt. Så jag... Och ni pratar ju mest om NBA, så då brukar jag faktiskt sluta lyssna. Så jag har inte hört någon Europakoll alls, så jag vet inte hur det går med den.
Ja, den tuffar på. Det är bättre än någonsin. Det är bättre än någonsin.
Förra gången var det ju en halvgedigen Euroleague-koll.
Ja, men faktiskt. Jag gav en bra Euroleague-uppdatering. Men alltså, mitt problem är det är så jävla svårt att hitta stats, liksom. Eller det är stökigt. Men det är så, alltså... Man går in, ligger ACB, kommer upp på spanska, man fattar noll, liksom. Det är lite jobbigt.
Ja, det här låter som en dålig bortförklaring.
Ludde, jag kan lova dig.
Det är svårt att gå in på Euroleagues hemsida och hitta stats.
Ja, men den är skitdålig, hemsidan också. Ja. Man går ju knappt navigera, liksom. Det...
Du, Ludde, jag ska säga så här. Ja. Det är faktiskt sant. Det finns få poddar i världen där Mario Hezonja och Mike James nämns lika ofta som i vår podd.
Det är sant faktiskt.
De två nämns varje, jag vet inte hur, jag vet inte varför, men vi kommer alltid tillbaka till Mario Hezonja och Mike James. Alltid.
Ja, men Mario Hezonja älskar vi för att han är helt galen, och Mike James kommer vi tillbaka till eftersom du älskar honom, Nick. Det vet du.
Ja. Har du mött Mike James, Ludde?
Ja, han och... Nej, det var inte sant. Jo, men jag mötte han i Baskonia och när han spelade i Moskva. Men han är otroligt bra också, men han är också, ofta har jag ju spelat i ett ganska litet lag som har mött dem, och han är sån spelare som, han är sjukt motiverad på typ Real Madrid, men när han spelar i CSKA Moskva och möter Sirona Gora så var han lite halvmotiverad, så han var inte så bra den matchen.
Okej. Ja, men han har ju problem med tränare till höger och vänster. Alltså var än han går så bråkar han med tränaren. Det kanske har någonting med hans inställning att göra.
Jag såg att han blev utkastad här från Monaco.
Ja, han är speciell. Men Hezonja, spelade du med Mario Hezonja?
Ja, det gjorde jag. Vi spelade i Barcelona i A-laget där ett år, och så spelade vi ungdoms Euroleague. Spelade vi en turnering tillsammans.
Snälla, säg till oss att det stämmer att han är gigantisk pappskalle. För Marcus Eriksson vill inte säga något. Enligt honom var alla sju bra människor.
Ja, just det.
Alla var sju bra människor. Men snälla, du måste ju avslöja. Stämmer det att han är pappskalle?
Nej, jag skulle inte säga att han är en... Han är absolut ingen pappskalle. Men han har otroligt mycket självförtroende. Men han är... Han är en bra kille. Han älskar basket. Men han väldigt mycket självförtroende. Vilket är... mestadels positivt liksom.
Fast i hans fall har det varit negativt.
Det är ju det som liksom är grejen för oss med Hesonja. Det är just det att han är på något sätt måttstocken för självförtroende. Att, det här, att han kommer till Grekland och liksom, det är typ 500 pers på flygplatsen. Och man får känslan av att han tänker det borde vara 3000 till. Snarare än att liksom bli lite överraskad att det är 500.
Vart är resten?
Ja.
Men... Ludde, på tal om Mario Hezonja och Unix Kazan, låt oss säga att säsongen är över, du får erbjudande att spela EuroLeague basket i Kazan, minus 15 grader året runt. Okej, det kanske var lite överdrivet, men det ska vara jävligt kallt. Det fanns en serbisk spelare som signade med dem, var där i en vecka och flyttade hem direkt. Han hette Milan Gurovic, han gjorde det för 15 år sedan, för han sa att det inte går att bo i en sån här stad. Hade du tackat ja till att flytta till Kazan?
Alltså jag har noll problem med att åka till något sånt ställe. Om liksom mitt mål är EuroLeague och jag hade inte haft något problem med att spela i Ryssland, tror jag. Sen är det klart att alltså, livet i Spanien är ju väldigt, ja, väldigt, väldigt bra. Men liksom, för att spela i EuroLeague så hade jag nog absolut kunnat tänka mig åka dit.
Ja, okej. Okay. Ja, det ser man. För visst var... Zenit Sankt Petersburg intresserad av dig för efter det Sevilla-året? Stämmer det eller var det bara rykten?
Ja, det är lite hemligt, men det stämde. Jag hade ett kontraktserbjudande från dem.
Och du drog inte dit?
Jag fick faktiskt inte. Jag kunde inte, för jag hade kontrakt med Barcelona fortfarande.
Okej. Okay. Mm, jag fattar. Ja, men det var ju en missmöjlighet kanske.
Ja, det var synd. Jag var ganska irriterad där och då, men ja, det var inte så mycket. Det var ingenting jag kunde liksom göra eller ändra på då, så ja.
Precis, jag förstår.
Men hur ser du på det här med EuroLeague? Alltså, det är ju ändå, alltså om man tänker sig då, det finns ju fler EuroLeague-lag som nästan resonerar som Södertälje med det här med point guard, som för den delen då, alltså så att säga en tvåa som kan funka som liksom del i ett guardpar. Det finns rätt många bra amerikanska spelare, det finns rätt många bra europeiska spelare. Vad krävs för att du ska få chansen, tror du? Måste du fortsätta att snitta 20-10 i VM-kvalet?
Nej, men alltså, nu pratar vi, det här är ju liksom, det är mitt mål och dröm. Jag vet inte liksom hur nära det är just nu, men det är klart att jag måste ju bli bättre på allt och höja mig flera nivåer liksom. Och som du säger, det är, alltså, man konkurrerar ju med väldigt, väldigt många, så det är, man behöver väl ha lite tur och det ska vara timing och ja, vi får se. Men jag hoppas komma dit någon gång innan karriären är över.
Men om man tittar på det, om man tänker så här med VM-kvalet, jag har ju alltid trott att till exempel då, om man tittar på, alltså att det hade varit bra för till exempel då Jeffrey Taylor och Jonas Jerebko, nu säger inte jag att de liksom borde ha varit med och kunde ha varit med, de hade sina skäl till att inte vara med, men jag har alltid haft för mig att det skulle varit bra för dem att vara med och spela landslaget och visa att, ja men som Jeff i EM 2013, han ledde skytteligan efter första gruppspelet. Det kan inte skada.
Nej, liksom, absolut inte. Och det tycker jag man ser på spelare nu också, som till exempel Tobias, som är liksom, rollen han har i Tenerife. Han har jätteduktiga spelare framför sig, men liksom, får ganska lite minuter, kommer hem och är liksom, grym. Jag tycker Tobias är otroligt underskattad. Han är hur bra som helst. Så det är klart att det är bra för hans liksom, värde och namn att komma hem och göra två bra landskamper. Mm. Men sen tror jag, ja, alltså, om man
ska helt ärligt, spela mot Sassu Salin som går före honom i Teneriffa, han käkar honom lite grann.
Exakt, men sen det är klart att lag liksom kollar landskamper och så, men liksom för karriären så är det ju, alltså klubblaget är det ju, det viktigaste är ju hur det går där. Så är det ju. Men sen är det klart att det är en jättebonus att ja, spela med landslaget.
Du Ludde, en fråga här. Låt oss säga att vi är i februari nu och Jonas Repko fortfarande är klubblös och han vill spela i landslaget. Hur hade du reagerat då? Om man såklart, alltså förstår du, att han dyker upp utan att spela basket i 14 månader?
men alltså det är Jonas. Det är, eller vad är frågan om? Jag tycker att han ska vara med eller inte. Eller vad?
Precis.
Ja, men det är klart, det är klart, det är klart att han ska vara med. Jag tror jag och alla i laget, och det är klart vi vill ha bästa laget, bästa möjliga laget på plats liksom. Och om han är i shape och vill spela, så är det klart att han kommer göra jättemycket nytta för oss.
Berätta, hur mycket betyder han för er i bubblan i våras? För att vi pratar mycket om
jag
att
var
ni
inte med
så...
då.
Oh, just det, för fan. Men vad sa de andra? För att vi har sagt mycket, vi har pratat mycket om det där att mot Finland, Slovenien, vi såg ju verkligen en grupp som var homogen, och det såg ju, det var bara kul att titta på er. Man kan inte förklara det med statistik, utan man kan ju nästan känna det bara. Ja. Och det var lite samma när Jonas spelade i den här matchen mot Turkiet. Du var inte med, men jag kommer ihåg, han skrev ju på sin Instagram dagen innan matchen: vi är redo och vi går för segern. Du vet, alltså jag älskar sån där. Du vet, den mentaliteten. Och Sverige kom ju ut och spelade tillräckligt bra för att slå Turkiet. Det var ju det som gjorde att alla vi mår dåligt över den matchen. Vi satte ju 14-15-3 och vi spelade ju bra, men det var ju små detaljer som avgjorde. Tror du liksom att Jonas kan vara tungan på vågen fortfarande?
Ja, alltså... absolut, och det är precis det där du säger. Det är det som är, liksom, det är det som är charmen med landslaget. Och liksom hur, så när jag går till en match här i Bilbao, jag är ju 100%, den är hur viktig som helst för mig. Men liksom känslan man känner inför landskamperna, med man är där med sina bra polare, man spelar för Sverige, den är liksom, man är mer taggad, och man liksom, man skulle göra exakt vad som helst för det här laget liksom. Och det är klart att, jag vet inte, så är det med och utan Jonas liksom. Men det är klart att han liksom basketmässigt och som en ledare hade han ju tillfört jättemycket.
Mm. Och sen har jag en till fråga, och den är jättetråkig säkert, men det är väldigt många som är intresserade av det här. Hur var Elliot Kadah på träningarna? För du vet, när jag dök upp där i Globen, det var ju så jävla många som ställde frågor om honom. Han är ju verkligen... mm. Just medialt, du vet, en ung svensk spelare, talangfull, högt rankad och så vidare. Folk vill veta, men man har inte riktigt sett honom i 5-5 liksom matcher på europeisk hög nivå. Vad tycker du om honom? Vad visar den på träningarna?
Nej, men jätteduktig. Otrolig talang, liksom vad han kan göra med bollen. Han har liksom bra skott, han liksom lyssnade, försökte lära sig... så han kommer bli grym. Och sen fattar jag också, liksom, jag kan förstå coachernas beslut. Det är klart att det är skillnad att komma från liksom high school basket till att komma till en sån här viktig landskamp, europeisk match liksom. Så det är lite, ja, det är skillnad, men jag är liksom inga tvivel på att han kommer bli, ja, grym och viktig för oss i landslaget.
Det var lite delade meningar här, för vissa tyckte att han ska vara med bara för att liksom göra några sekunder, och så har vi fått det gjort liksom. Men samtidigt, jag sa förra veckan att som coach måste du ta ut 12 bästa. Alltså, du måste verkligen göra det, tycker jag. För att om du ska ha kredibilitet, det är tufft läge liksom. Och jag har även sagt att jag tycker det är bra för honom att få smaka på lite bakslag. För att just nu får ju väldigt mycket bekräftelse liksom, och han är ju väldigt uppmärksammad och så vidare. Och det ska bli roligt att se hur han hanterar. För det är lite motgång. Han kanske inte visar det, men det är klart att det svider och inte blir liksom vald i tolvmannatruppen. Så ja, men det är intressant. Han är intressant, och det ska bli kul att följa hans utveckling. Och det känns bra att du tycker att han har potential. För att vi kan ju bara liksom spekulera.
Ja, nej, men han... ja. Alltså, jag vet inte, bakslag att han inte kom med. Jag vet inte, jag kan bara komma ihåg när jag var... liksom, jag var ju lika gammal som honom när jag var med första gången, och det var ju, så hade ju noll förväntningar på att, jag vet inte vad han kom in med för förväntningar, men ja, jag vet inte, jag tror att det var perfekt.
Det var ingen bra jämförelse, Ludde, du fick ju plats i laget.
Ja, men ja, och det, men ja, jag blev ju bara liksom positivt överraskad. Jag tror inte jag hade inte känt alls att det var ett bakslag om jag inte hade fått vara med från början där liksom. Och jag tror inte riktigt han liksom kände det heller.
Mm. Du Ludde, landslaget 2013 när du debuterade som 16-åring, eller var det 17? Var det 16 eller 17?
17.
Och landslaget idag 2021. Skillnader, likheter, kan du berätta lite för oss?
shit, det är så otroligt länge sedan. Det är helt, helt nytt lag. Men ja, det är fortfarande samma känsla och samma, man är lika liksom, ja, motiverad till det. Det är det finaste och det bästa och det är liksom det härliga som man kan göra och spela för landslaget. Så jag vet inte vad skillnaden är. Det har varit nya tränare, olika spelare som kommer in, men det är, annars tycker jag att det är ganska likt.
Okej, men om vi säger så här. Brad Dean, Vedran Bosnić, Hugo Lopez, den här nya tränarstaven. Det är också en svår fråga, men kan du ge oss dra paralleller och berätta vad är skillnaden liksom?
Alltså det är väldigt olika typer av tränare allihopa. Jag kommer ihåg att det Brad var väldigt duktig på, det var ju att liksom, hur han var med oss som personer liksom. Jag tror alla kände sig ganska liksom sedda och var bekväma med honom. Vedran, liksom otroligt bra tränare, taktisk, liksom går verkligen all in på allting, videoscouting, spel, allting. Hugo, också grym tränare, gav lite mer frihet, ville ha det på ett sätt. Och nu de här fyra, jag vet inte, det är, alla är väldigt olika, men det är... Ja.
Precis, för att det är något jag tänkt på, att det är ju förändringar, det är ju stora förändringar liksom. Och det är kanske det som var mest imponerande med att ni spelade så bra. Det var ju bara 4 dagar, och så kom ni ut och så kände det kändes liksom som att ni hade drillat försvaret hur länge som helst. Och att ni visste exakt vilket skott ni skulle ge upp. Som om liksom ni hade spelat ihop hur länge som helst. Men det gjorde det inte, det var ju bara 4 dagar. Så det är det som gör liksom att vi är extra optimistiska inför fortsättningen. När ni får lite fler möjligheter, då kommer ni säkert bli ännu vassare, förhoppningsvis.
Jag tror framförallt att när man har så lite tid, det är ju som tränare, jag tror det svåraste då är ju hur mycket information kan man ge. Det kan ju vara någon tränare som ger liksom 100 olika spel som är de 100 bästa spelen i världen, men det är för mycket. Och det jag tyckte de gjorde väldigt bra, det var att de la in inte så mycket, men liksom så pass mycket så att vi klarar oss och kan göra det riktigt bra. Och det är viktigare än att vi har 100 olika saker.
It's not what you run, it's how you run it.
Exakt.
Du Ludde, jag en till fråga här. Jag har 1000 frågor, du vet. Vi får se hur många vi hinner med. Du behöver sova och så vidare. Du sa, jag noterade du sa att du sa så här, när jag tittar på SBL-matcherna så bla bla bla. Så du har alltså köpt säsongskort och du tittar på SBL.
Jag kollar väldigt lite spel. Jag kollar
det är
arbetarklassens basketliga. Världens roligaste basketliga.
Jag skäms lite med tanke på hur mycket så jag kollar säkert liksom 2-3-4 matcher om dagen liksom, men det är inte det är spanska ligan och Euroleague liksom. Det är bara det jag kollar på.
Och då vet vi att du är en svikare.
Men en fråga där med att du kollar så mycket då, är det i syfte av liksom, vad ska jag säga, liksom njutning, eller är det liksom mycket så här scouting och sånt? Är du i game mode även när du tittar på basket?
Alltså både och. Det bara, jag vet inte, när jag försöker kolla på nästan liksom, jag kollar inte alla ACB-matcher varje omgång, men jag sitter och kollar efterhand, det är vissa spel jag tycker är roliga, Marcus, jag kollar alla Marcus-matcher. Men sen, jag tycker att det är väldigt kul. Jag älskar att kolla basket liksom. Så det är både och. Men sen, till exempel nu skulle vi möta Breogán, då kollar jag på Breogáns senaste matcher. Så det är lite både och.
Du, Ludde, lyssna. Södertälje möter Norrköping imorgon. Det är 2 av dina tränare. Du får min kod. Du får min kod, du får titta på matchen och så får vi snacka. Det där är ju verkligen, nej, det är inte godkänt. Du är ju för fan lagkamrater i landslaget som spelar ligan. Det där, vi klipper bort det här, okej? Okay? Vi klipper
bort det här. Det är dåligt.
Och så får du, jag ger dig min kod. Alltså jag är seriös, jag vill att du ser matchen imorgon.
Jag kan skaffa en egen.
Ja, gör det.
För att återgå till det här med coachstaben och det du sa liksom om vad det betyder för dig att spela med landslaget. Jag tror ju att det betyder exakt samma sak för Ludde Degernäs och Mikko Rippinen och Jocke Kjellman. Boris är lite svårare att sätta in i sammanhanget. Jag tror att det betyder väldigt mycket för honom också. Det vet du bättre än jag eftersom du brukar träna med honom. Men tror du att det spelar någon roll för det här just, alltså enheten, det som faktiskt kändes? Det var ju rent ögontest. Jag kan inte heller visa någon statistik. Men det kändes verkligen som att, ja men okej, det här är en grupp, det här är en enhet och vi har lite idéer, vi har mod, vi har sammanhållning och vi tänker göra det här. Spelar det någon roll med coachstaben?
Absolut. Jag tycker man ser det liksom på varenda foto eller varenda, liksom när jag kollar på matchen. Vet, så fort vi sätter en tre eller något, vet, det är, alla på bänken står upp. Liksom, coacherna hoppar ju nästan, eller de hoppar ju runt mer än vad spelarna gör. Och det är otroligt härligt att se. Liksom, när vi har timeout, vet, de fyra coacherna springer ut. Det är nästan som man hoppar upp och liksom, ja, bröstar varandra. Det är på den nivån. Det var inte så långt ifrån där med Ludde några gånger, tror jag. Men det är klart att det är otroligt liksom härligt. Och det ger ju många procent extra energi. Så det är jättepositivt.
Ja, för det var ju som sagt, du sa ju det också, att du också upplevde det här som lite konstigt. Vi var ju lite så här småkluvna och tyckte att i och för sig att det är på många sätt en bra idé, men att det fanns saker som vi hade synpunkter på. Men det måste ju vara otroligt skönt att vara de här fyra coacherna och man vet att, ja men okej, alla liksom heads i Sverige kommer att titta på det här och går åt helvete så kommer det vara vårt fel. Sen kan man säkert ha lärt sig att hantera det här, men på något sätt måste det ändå vara skönt att känna att okej, vi fick det här att funka det första vi gjorde. Vi bör kunna få det att funka till och med lite bättre nästa gång. När vi liksom har fått lite rutin och fått lite erfarenhet och vet vad vi kan göra. Och haft en samling med spelarna.
Ja, alltså det enda jag var lite skeptisk till, det var ju att de här coacherna inte hade så liksom mycket erfarenhet från europeisk basket. Men liksom från första dagen nu när jag har varit med dem, och det är väl också mitt fel eftersom jag inte kollar så mycket på SBL. Men liksom, nu när jag har varit med dem och vi är liksom, de låter ju oss liksom, vi får ge våra tankar, vi pratar basket och liksom, vilka lösningar de gav på olika problem under matcherna eller efter matcherna eller ja, taktikmässigt, så var det riktigt hög nivå. Så jag liksom, jag har noll tvivel på att det här var en bra lösning.
Det är väldigt roligt att höra, för vi är ju som sagt innan det egentligen var klart att det skulle bli den här lösningen, så är ju det här några av de coacherna vi har hissat liksom när vi har pratat om SBL och konstaterat att det här är ju en alltså vi har många bra coacher i SBL där till och med, där vi nog har sett att coachkvaliteten är högre än spelarkvaliteten i SBL.
Och framförallt det där, lite som jag sa om när, liksom de här korta, att vi hade få dagar och hur mycket man kan lägga in och så, och att de anpassade sig väldigt mycket efter liksom vårat spel. Och det tycker jag är något nästan det viktigaste hos coacher, är att liksom, de ska sätta mig, Tobbe, alla ska vara i de rollerna där de är bäst. Och det tyckte jag att de gjorde väldigt bra. Och det är liksom i slutändan viktigare om vi spelar hornside eller, alltså ni fattar, det viktigaste är att alla får vara i de rollerna där de är som bäst.
Ja. Ludde, det är kanske lite omvänd fråga, för att vi kanske skulle ställa det här i början. Men hur mycket följer du Alviks herrlag, Alviks damlag, och hur ser du på klubben, liksom var de befinner sig idag och så vidare? Och såg du SM-finalen förra året mellan Alvik och Luleå?
Ja, jag såg alla SM-finaler. Det var ju otroligt tufft där. Man mådde liksom dåligt i hela kroppen. Man kände med hela laget och man kände ju många av spelarna och hela klubben. Det var jobbigt, men jag tycker ja, de gör det bra. Liksom, damerna har ju blivit ett topplag. Herrarna valde de att gå ner en liga, för de tyckte att det var det bästa för spelarna de hade. Så jag tycker det var ett rimligt val.
När kommer comebacken?
För mig?
Ja, vilket år siktar vi på?
Jag vet inte, jag tror jag kommer nog vilja spela liksom på så hög nivå jag kan så länge det går, men det vore riktigt mäktigt att spela något år i Alvik. Men jag vet inte. Jag ska spela i...
Jag spelar alltså gärna inget i ont om Alvik, men jag hoppas att det dröjer.
Ja, men jag vet inte. Jag vill spela liksom utomlands så länge jag kan, men det är lätt att säga nu när man är här liksom ensam 25 och inte har barn liksom. Man kanske blir andra prioriteringar sen, men så känner jag nu att jag vill spela på så hög nivå jag kan så länge det går.
Det är ju rimligt. Du får bara inte göra som Jonas Repko. Han har ju alltid sagt, ja, jag kommer avsluta min karriär i Sverige och det kommer vara antingen Borås eller Luleå. Och så sitter vi här i Borås eller Luleå och bara räknar ner år, minuter, sekunder. Och helt plötsligt försvinner han. Han finns inte, han har sålt sitt hus. Han satsar allt på sitt gaming franchise. Och vi känner oss svikna. Så svik inte Alvik, okej okay?
Vi känner oss svikna.
Ja, jag känner mig svikna. Till Luleå eller Borås, det låter inte jättehärligt heller. Det är lite roligt att spela Alvik, tror jag.
Ja, exakt det jag tänkte.
Vad ska Jonas göra i de där städerna?
Ja,
han du såg ju frågan här om dagen, Nick. 113 800 pers bor i Borås. Varför?
Ja. Ja, det är svårt att förklara för någon som aldrig har bott där. Jag är ledsen, men hade ni gett en chans hade ni förstått skärmen. Sveriges Miami, regnar varje dag. Let's go, baby.
Miami.
Precis, on the beach.
Ja, det är underbar stad.
Men Ludde, hur ser du nu då? Nu är du i Bilbao och du trivs väldigt bra, men du måste ju vara lite sugen på att det ska gå, att ni ska ta er upp lite grann i tabellen.
Absolut. Liksom vi har varit väldigt nära många matcher. Vi hade absolut kunnat ha 2-3 vinster till. Vi till exempel det senaste, vi ledde med 17 mot Valencia i halvtid på bortaplan här precis innan fönstret, och ja, de kom tillbaka och vann, men ja, att liksom göra oss starka på hemmaplan, försöka vinna de flesta matcherna och sen sno lite på bortaplan, men som sagt, vi liksom har kollat budgetmässigt och så är vi ett av de mindre lagen, men det vore väldigt skönt att slippa, ja, det vi hade förra året där vi var tvungna att vinna 4 av de 5 sista matcherna för att inte åka ner.
Du Ludde, när vi hade Chris Chapovic här, han berättade för oss på ett ungefär vad han tjänar och på ungefär vad folk tjänade när han spelade i liksom Vitryssland, i Ryssland och Spanien. Vad tjänar du, kompis? Vad finns på bankkontot?
Det kommer jag absolut inte säga.
Okej, säg varmt eller kallt. 12 000 euro i månaden.
Ge det nu, Nick. Ludde visade just prov på lite integritet. Låt honom ha den integriteten. Det är han absolut värd.
Okej. Jag skojar ju såklart.
Det fattar jag också. Men hur är apropå Chris då?
Jag har råd att köpa SBL-kortet i alla fall.
Ja, det är bra. Det är viktigt.
Ja.
Men det här, du är ju inte ensam svensk i Spanien. Det är ju några till som spelar. Hur ofta hörs ni? Och då tänker jag kanske framförallt på dem som, alltså de du har spelat med i landslaget, alltså typ Chris, Tobbe. Vad är det mer?
Simon, Nick.
Precis.
Nej, men vi hörs väl liksom ganska mycket. Det är, alltså, när man spelar mot varandra pratar man ju och käkar middag och så efteråt oftast. Men ja, jag smsar lite liksom nu. Jag pratade precis lite med Nick och Tobbe om deras matcher. De frågade vad som hände med våra match igår och när den blev inställd. Ja, man har lite så här veckokontakt skulle jag säga.
Du, när du gästade podden senast, då var du lyrisk över hur bra Simon Brigander är. Du sa att folk inte förstår riktigt hur bra han är. Nu har vi sett honom i landslaget några gånger och vi förstår att han är jävligt bra.
Ja.
Jag tycker att du och han har jävligt bra kemi i pick och rullspelet och ni är bra på att läsa av varandra och så vidare. Hur kommer det sig?
Att han, alltså, för mig som point guard är ju femman typ den viktigaste spelaren, och samma för honom liksom. Det är jätteviktigt att man har bra connection liksom. Om inte han sätter bra screens för mig blir inte jag fri, och jag kan inte passa honom, så allt hänger ihop liksom. Men vi snackar mycket under landslagslägerna, och vi har spelat spansk basket länge liksom, så jag tror vi har det lite i oss. Men ja, som ni sa, som jag sa innan, han är riktigt, riktigt bra.
Han har ju, alltså hans utveckling har varit drastisk. För jag kommer ihåg när jag såg honom i Helsingborg när han var typ 17-18. Han var en late bloomer. Och då var han inte bra. Och sen något år efter det såg man honom i U20-landslaget. Då var han riktigt bra. Och sen bara fortsätter. Tror du, jag har för mig att du har sagt att han har Euroleague-tak. Håller du fast vid det?
Ja, absolut, absolut. Jag tycker han bara blir, ja, han blir bara bättre och bättre. Förhoppningsvis får han ta sig den här masken om ett tag. Jag tror det är riktigt. Vi hade en lagkamrat som spelar med en sån där mask, och det verkar väldigt jobbigt.
Men vet du vad jag märkte under de här två matcherna? När motståndaren skjuter och bollen studsar på ringen högt upp, han bara tittar vänster höger. Han ser ju inte var bollen är. Lade du märke till det?
Ja, nej, men jag tror att det är vissa vinklar man inte riktigt ser.
Nej, han såg inte bollen.
Den masken. Ja.
Han såg inte bollen, och liksom, jag kan tänka mig att det var jävligt jobbigt för honom. Och liksom, aha, var fan är bollen? Det är svårt att ta det tur när du inte vet var den är. Liksom.
Såg ni hur han skadade sig? Ja. Det var vår favorit Mosa som armbågade honom.
Men det var inte avsiktligt, skrev Mosa på Twitter efteråt.
Ja, yeah right. Han gjorde samma sak på en i vårt lag matchen innan, så... Ja, jag vet inte vad jag tror.
Okej, de armbågarna jobbar. Alltså nu, du vet Ludde, vi hade ju ett schema hur vi skulle fråga. Vi sket i det schemat totalt. Alltså alla de här frågorna du har fått, vi bara spottar ut dem liksom på löpande band.
Det
är därför vi går från Mario Gisonia till Alvik till Simo Brigander till värdekod på SBL. Det är därför. Men
vem är tackaren som får klippa det här sen?
Det
gör vi,
ja. Men det är inte Nick som ställer alla frågor alltså.
Nej. Det är därför jag är tyst liksom, så att jag vill få ner klippandet. Men Nick bara kör.
Men jag har en till fråga som är också random. Vi hoppar ju bara som fan. Du var ju med i somras när Pelle Larsson var med på träningen, eller hur?
Ja.
Och jag har fått höra väldigt bra recensioner att han är riktigt bra liksom, att han platsar i tolvmannatruppen. Vad tycker du om honom?
Absolut. Liksom grym, liksom fysisk trea, skjuter bra, begår inte mycket misstag, liksom grym i försvar, tar mycket returer, så han kommer vara garanterat vara en viktig spelare i landslaget framöver.
Mm. Det känns som att Sverige har, jag pratar väldigt mycket om det, och det är inte garanterat att någon av de här kommer bli bra proffs. Men just nu känns det som att på här sidan ungdomstalanger, det finns 10 stycken som har i alla fall talangen att liksom bli ACB-spelare. Och det tycker jag verkligen. Och det måste kännas lovande liksom att vi kan fylla på landslaget, och det måste kännas bra för dig, för du kommer att spela i landslaget tills du är 35, räknar vi med liksom, att det finns, ja. Och det är det som känns så jävla optimistiskt. Alltså just nu finns en optimism i svensk basket som inte har funnits på, inte sen jag flyttade till Sverige, om man ska vara ärlig, på riktigt. Även 2013, det var ju fortfarande många frågor, men just nu känns det som att okej, 2013, det var fan lite att ta i. Vi gick ändå till kvarten med damerna och så vidare. Men du fattar vad jag menar, optimismen finns. Vi har ett bra herrlandslag och vi har unga spelare. Ser du också det vi ser liksom, att det går framåt, att basketen börjar bli större? Kanske små steg framåt, men det går framåt.
Absolut. Liksom jag har ju tränat på sommaren när jag är hemma liksom, så liksom drar vi ihop såna här liksom runs ibland, och då är ju några av de här med, och som jättemycket talangfulla spelare. Och framförallt tycker jag att kolla landslaget nu, vi är liksom 4, 5, 6 killar på mellan 2,7 och 2,15 som verkligen kan spela. Jag vet inte, senaste gången Sverige...
Det har typ Sverige aldrig hänt. Det,
liksom. Nej, och till exempel liksom, Mattias Markusson spelade inte ens nu de här matcherna, men han liksom gör det ju hur bra som helst där i liksom Tjeckien. Han kommer garanterat vara en bra liga nästa år. Så det, ja, det är väldigt liksom, bra nyheter där.
Yep. Jag måste nästan sådär, jag vet att ni kanske har 17 frågor till, men jag tänker också att Addis dels ska slippa klippa hur länge som helst och dels att du ska få ägna åt någonting annat. Men en sak som alla som följer dig på Instagram har ju noterat att det finns två herrar som heter Brad Olsson och Bocky Nashbar. Nick kommer rätta mitt uttal sen, han får göra det, eller du får göra det också, det går helt okej. Okay. Men... Det är lite intressant ändå. Du måste ju alltså haft kontakt med dem i 7-8 år. När träffade du någon av dem senast?
Alltså vi har en gruppchatt där det är jag, Brad Olsson, Bocky Nashbar och Marcelinho Huertas. Och den vet jag inte. Jag tror vi har haft den sen jag spelade i... Vi spelade i Barcelona tillsammans.
Ja, precis. Men det, så det måste ju vara typ... Det är 6-7-8 år sedan i alla fall.
Ja. Ja. Nej, men de, ja, jag vet inte, de är väldigt roliga. Den är inte så seriös, den här gruppchatten. Det är med att vi hånar och skojar om varandra, men de är tre riktigt riktigt sköna som var fortfarande, de var är fortfarande liksom stora stora förebilder. De är ju två av dem har spelat i NBA och de har spelat i Euroleague och ja, men riktigt riktigt sköna och liksom skönt sätt att se på allt.
Ja, men för det var det jag tänkte lite grann, att vad de liksom för dig där och då, vad du vill vara för de här 15-åringarna, 16-åringarna som du sitter och kollar på och försöker hjälpa i Sverige?
Alltså det är nog lite annorlunda. Där är det mer, alltså det är mer en liksom skojrelation. Vi typ skickar, jag vet inte, när Brad Olsson blev blockad eller Marcelinho var med i Shaq Tina Fool eller, ja men du vet, det är lite mer sånt. Med de här 15-åringarna så pratar vi ju mer liksom basket och hur man kan tänka och inställning och press och sånt. Så det är lite annorlunda.
Men för Bocky Nashbar, han är väl pump nu mer än till det?
Jo, han startade det här...
Han är väl Euroleague Players Association eller
ja,
något?
Exakt. Liksom. Ja, exakt. Nej, men han är...
Europakollen!
Ja, exakt. Men han är sjukt duktig och liksom driven och alla gillar honom och det är också en liksom förebild hur man kan efter en karriär, han har alla pengar i världen men ändå ta utbildat sig och göra vettigt efteråt.
Nej, men du måste ju svara någon gång, för varje gång du skriver, jag har också lagt märke till Skölden, alltså varje gång du gör en bra match så skriver så trashar de dig bara star eller något sådär, leader. Ja. Du svarar ju aldrig. Man kan ju nästan tro att du är trött på dem, men det är du inte alltså.
Nej, jag svarar i gruppchatten.
Okay, everybody's okay. Favorite point guard, säger Brad Olsson. Amazing posture, säger Bocky Nashbar. Och så där håller det ju på. Det tog mig ett tag innan jag hajade liksom att okej, okay, här är det trollning på hög nivå.
Ja, nej, men de älskar att håna, men det är kul. Det är kul. De är roliga.
Du, Ludde, innan vi avslutar det avsnittet, hur går det i kvalet i februari? Varsågod, scenen är din.
Jag tror absolut att vi kommer vinna i Globen. Vi är obesegrade där. Och sen hoppas jag att vi kan sno matchen på bortaplan där. Första matchen.
Ja, vi gillar hur det låter. Vi gillar hur det låter.
Vi gillar definitivt hur det låter. Och det finns väl en viss risk att du får komma ihåg och säga hej till oss när vi syns i Globen då i februari. Nick blir jävligt ledsen annars.
Gjorde jag inte det nu eller?
Jo, absolut. Jo. Det är bara det är en sån här gammal standard att vi säger åt folk att de ska säga hej till oss. Du sa absolut hej till, i alla fall du gjorde det till mig och förmodligen till Nick också. Inga klagomål.
Ja, Nickis hela känd där i Globen nu. Det var lite läskigt och
exakt, Nick har ju tagit över Globen.
Var det därför du skickade fram Chris Sharapovich och trolla honom och Johan Kutschkasslan lite grann där? Han bombade.
Nej, jag har kollat på den videon 10 gånger kanske. Jag fattar inte vad i stunden också. Jag tror jag säger det. Vad fan håller du på med, Chris? Det var,
Nej, jag han kommer ju tillbaka.
Ja, jag säger han så här. Fattade ingenting.
Jag säger så här, Ludde var jävligt bra men jag var matchens stjärna. Ni ska vara glada att du ens deltar i podden.
Ja, jo, vi är ruskigt tacksamma att Ludde kommer, det tycker vi är standard. Men att du dyker upp, Nick, det är verkligen stort av dig. Att du sänker det till vår nivå.
Tack, Nick, tack.
Hur som helst, Ludde, stort tack som fan för att du kom hit. Det är inte ofta man får tillfälle att ha kungen av Globen som gäst till bänkvärmarna. Du är välkommen tillbaka, precis som alla andra vi har haft. Precis när fan du vill, det bara hör av dig så kör vi igen. Och så ses vi i februari om inte annat. Tack för idag.
Tack själva. Tack för att ni hade mig här.